Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. Idag är det jubileum med avsnitt nummer 50. Det firar jag med att sända ett live-avsnitt som spelades in i Gamla stans bokhandel den 28 oktober i år. Gäst är Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola och aktuell med essäsamlingen om Nietzsches filosofi. Dagens ämne handlar om hur den klassiska filosofin kan skänka tröst i moderna människors vardag. Utgångspunkt för samtalet är författaren Alain de Botton's bok Filosofins tröst. Där låter han 6 olika filosofer bistå läsaren med praktiska råd som gör det lättare att hantera sånt som ett krossat hjärta, tom plånbok, en känsla av otillräcklighet och impopularitet. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att jag imorgon måndag den 6 december klockan 18.00 spelar in ett nytt liveavsnitt i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7. Gäst är folkbildaren och dramatikern Stina Oskarsson. Hon argumenterar för att vi måste sluta att förlita oss på politiken och istället börja tro på människan. Vad det här innebär kommer vårt samtal att handla om. Det är fri entré, så se till att ta med en bekant och kom dit. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt.
Så, välkomna allesammans till Bildningskomplexet live. Det är första gången som jag kör live och jag har den stora äran att få ha Hans Ruin som gäst, filosofiprofessor från Södertörns högskola. En stor applåd och välkommen till dig. Ja, okej. Okay. Men vi ska rama in det här lite grann för publiken. Den bok som vi kommer utgå från i det här samtalet heter Filosofins tröst och är skriven av en Alain de Botton. Han är ju akademiker och också filosof och tänkare och skolad i Oxford bland annat. Och den här boken är väldigt fin därför att den är som en liten tidslinje. Han plockar ut 6 stycken filosofer och börjar med den äldsta och så går han framåt i tiden och försöker att förstå hur deras filosofi kan tillämpas idag och skänka oss tröst. Så att den är väldigt vardagsnära, det här anslaget. Så att det är det som är utgångspunkten i vårt samtal. Vi kommer välja ut 3 filosofer och så ska vi prata om hur, förhoppningsvis när man går härifrån, hur man ska använda dem i olika svåra skeenden i livet. Och min första fråga till dig är att han skriver ju här om en antik filosof som heter Epikurus som har sagt att när man har en sjuk kropp då ska man vända sig till läkaren och när man har en sjuk själ då ska man vända sig till filosofen. Så att, skulle du kunna börja med att berätta lite grann, vad hade den antika människan eller längre bak i tiden, vad hade man för relation till filosofin när det kom till att bota själens skavanker.
Nej, det där är en jätteviktig bit av den antika filosofins begynnelse. Om man, den äldsta filosofin förknippar man kanske i första hand med naturfilosofi, alltså stora spekulationer om kosmos och liksom världen och hur allting hänger samman. Men det finns en underström av det där som också handlar om att vårda själen. Men kanske framförallt så blir det här tydligt med Sokrates. Och det som gör Sokrates så speciell och som, en, liksom, som verkligen liksom bildar en epok inom filosofin är att han är mindre intresserad egentligen av de här liksom stora kosmiska sammanhangen. Han söker upp människor, han för samtal med dem, han ställer deras liksom, idéer om sig själva i fråga. Men framförallt så talar han om det här att det gäller att ta hand om eller vårda själen, som man säger. Att vårda sig själv. Och det handlar ju om att någonstans tänka sig att man genom filosofiska samtal men också genom filosofisk reflektion på något sätt kan påverka sin egen själsliga balans. Man kan göra någonting med sin, på så vis kan man säga, mentala hälsa faktiskt genom att tänka bättre.
Mm. För jag minns, du och jag pratade i telefon i veckan lite grann, och då tyckte jag att du sa en intressant sak, att idag filosofin, den upplevs av många i alla fall som väldigt teoretisk och teknisk och många svåra begrepp som man måste lära sig. Men vad jag hör dig säga nu är att det var liksom en slags självhjälpsprogram i större utsträckning förut.
Ja, faktiskt. Alltså man kan ju se det som att, alltså framförallt om man ser det till alltså synen på etiken, för att den allra äldsta etik som vi känner till, om man tänker den liksom gammaltestamentliga etiken, den är ju väldigt pliktbaserad. Alltså det är vissa saker som man ska göra eller inte ska göra. Och mycket av den etiska diskussionen som pågår idag handlar ju också om, så att säga, rätt och fel och regler och liksom matriser för att räkna ut hur, liksom, vad är det bästa handlandet för att uppnå det bästa resultatet. Och då blir det som att etiken handlar egentligen om, så att säga, ja, att bete sig väl i förhållande till antingen ett uppsatt mål eller till ett kollektiv. Men det som blir så tydligt om man går tillbaks till den klassiska antika grekiska filosofin är att den första fråga de ställer när det gäller etiken är ju inte hur ska jag göra för att göra rätt, utan hur ska jag handla och leva för att leva väl. Så att tanken att etiken någonstans handlar om att skapa ett liv i balans, ett liv i lycka och även ett liv i frihet är också ett begrepp som de faktiskt arbetar med, är helt centralt. Och en bok som jag gärna undervisar, som vi inte ska prata mer om här, men som är liksom en klassiker i den genren, är, om man tänker Aristoteles Nikomakiska etik, som är en bok som han förmodligen skrev då, tillägnade sin son. Den handlar ju också om det där, att liksom etiken är just en lära i att uppnå personlig lycka. Inte bara som ett självhjälpsprojekt utan som ett sätt att liksom se sitt liv i sammanhang med helheten och sammanhang med andra.
Jätteintressant. Jag läste en intervju med Dalai Lama för några veckor sedan där han pratar om att en viktig del i hans gärning är att försöka bevisa tillsammans med forskningen att de buddhistiska teknikerna och meditationerna fungerar. Att de här gamla lärarna faktiskt går att bevisa rent vetenskapligt att de ger människor tröst eller stärker människors liv idag. Och jag tänker också på KBT som också har många andliga tekniker och meditationsövningar som är jättegamla. Skulle man kunna prata om en evidensbaserad filosofi?
Alltså, jag kan ta den där frågan lite grann liksom från sidan först. För att det, när vi tänker på buddhism så tänker vi å ena sidan på en lärobyggnad som handlar också om att leva väl, tänka väl, handla väl och så vidare i enlighet med kosmos. Men buddhismen förknippar ju många av oss framförallt också med kroppsliga praktiker. Meditation, kostregler, liksom ett sätt att leva. Och på så vis, framförallt kanske meditationen i och med att den är så central som en teknik just för liksom inre andlig samling. Och när man idag då försöker göra det som du nämner här, att man liksom kopplar det till vad vi skulle säga då är vetenskapliga kriterier, då är man intresserad av vad gör de här teknikerna som kanske i en äldre tid liksom kopplades till religiösa föreställningar, som man mediterar för att nå ner till liksom ursjälen inom sig eller alltså någonting sånt. Och så tänker man så här att ja, men det vi gör och som får oss i balans kanske i själva verket går att mäta med de instrument som vi har för att titta på hjärnor. Och det vet jag, det finns flera sådana forskning, men framförallt i USA är man väldigt intresserad av det för att man är så där lite, ja, man är inriktad mot liksom medicin och neurologi. Och vad jag förstår så är det där inte speciellt svårt att visa. Att en människa som praktiserar meditation, det behöver inte just vara buddhistisk meditation, det finns ju också massa andra meditationstekniker, uppvisar förändringar som också går att läsa av på ett fysiologiskt sätt. Så det är det minst jag säger, ja, om man nu ska använda det här som jag tycker är lite trista begreppet evidensbasering, så kan man säga visst, det är inte så svårt att se att människor som praktiserar de här uråldriga teknikerna faktiskt ofta mår bättre. Och det är ju i sin tur ett skäl till att de här KBT-teknikerna plockar upp mycket sånt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men låt oss börja då med en, alltså fadern eller den centrala figuren i filosofins historia, Sokrates. Och Alain de Botton, han menar på att Sokrates ska man använda när man har blivit impopulär. Så att om det är någon här i publiken som är impopulär, så lyssna extra noga nu, för Sokrates är den personen man ska vända sig till. Nej, men det som då Botton skriver om, det är att Sokrates tror på förnuftet, eller hur? Och han tror inte på åsikter, och han tror inte på många människors olika åsikter, utan han tror på att det finns ett förnuft och att man genom en dialog kan komma fram till vad som är rätt. Skulle du vilja utveckla det lite grann?
Ja, jag skulle kanske inte riktigt beskriva Sokrates som att han har ett så entydigt positivt budskap. För att det, om man läser de här dialogerna då som Platon har skrivit, som gestaltar Sokrates, vi har ju inga texter av honom, så vi vet ju inte exakt hur han skulle ha låtit. Utan det är ju litterära skildringar som i vissa fall är skrivna flera decennier efter hans död. Men låt oss anta att Platon ger en hyfsat bra bild av honom. Så i de dialogerna där han liksom är som mest närvarande, så är det inte alltid som ett positivt resultat, utan det är ofta negativt. Första gången man läser en Platon-dialog kan man tycka, vad irriterande personen är, den där Sokrates. Han trasslar sönder alla människors argument, han bara ställer konstiga frågor, ja, och till slut finns det liksom ingenting kvar. Vad är meningen med den här övningen? Jag tror om man liksom lär sig att läsa Platon då, och därmed hans Sokrates, så upptäcker man så småningom att det handlar om är ju ofta att punktera självsäkra människor. Så att många av de som dyker upp i de sokratiska dialogerna är liksom, det är den tidens sådär liksom kaxiga killar. Ja, de är rika, kommer från fina familjer, de har liksom militära bedrifter och sånt där. Och de vet vad som gäller. Och han plockar sönder, ofta på ett väldigt subtilt sätt, deras självbild tills de till slut står där utan redskap. Och det är den effekten han vill uppnå. Inte att säga så här ska du göra. Ja, utan det är liksom att demontera en överdriven självsäkerhet. Och det ligger en poäng i det. För att då öppnar man sig också för, alltså han gör dem mottagliga för en frågande hållning. För den människa som har tappat fotfästet är också en människa som är öppen för att faktiskt tänka annorlunda. Så att jag skulle nog snarare peka på det.
Mm, just det. Alltså det jag tycker är väldigt intressant med det här, det är ju att han är ointresserad av om det är 10 000 personer som tycker att han har fel. Han vill veta hur goda deras själ är. Eller hur? Han vill höra vad deras själ är. Och det tycker jag man kan översätta idag till de drev som återkommer i samhället hela tiden. Vi ser ju drev varannan vecka mot personer där det verkar vara så att, ja, men om det är 10 000 personer som tycker någonting på sociala medier, så blir det på något sätt rätt. Och där skulle man ju kunna vara då väldigt, de som hamnar i ett drev, de blir ju väldigt impopulära. Jag tänker på Lena Andersson som har varit gäst hos mig vid två tillfällen. Hon har ju hamnat i mothugg mot stora massan. Hon har ju kritiserat MeToo, och hon tog Horace Engdahl i försvar, och när många såna stekheta frågor som inte var så populära. Jag tänker, hon hävdar ju att hon sakligt och sokratiskt har argumenterat för varför hon har rätt och den stora massan har fel. Jag vill bara höra dig kommentera, hur kan man använda Sokrates i drev?
Ja, Lena Andersson kanske är en lite mer tvärsäker person än vad Sokrates är. Men om vi kopplar det till det du säger allmänt, det här att så att säga inte gå med strömmen, utan att våga ställa de svåra frågorna, då är han ju absolut en förebild både för henne och många andra. Liksom kanske både sanningssägare och visselblåsare och människor som vågar så att säga sticka ut. Och man förstår ju dels det som faktiskt hände i Aten då, och Platons skildringar, att Sokrates var ju väldigt provocerande. Många blev irriterade och han fick fiender. Och sen den här till slut då, den anklagelseakt som riktades mot honom, den var ju på sätt och vis försåtlig, men det var ju då att han trotsade statens gudar, och det kan man ju översätta i vår tid till att han liksom trotsade den allmänna påbjudna meningen.
Ja, så det... Trots att restriktioner i pandemin.
Ja, kanske det är lite mer, det är mer tvegad. Ja, så att, men åtminstone liksom den allmänna uppfattningen. Och det där ledde ju då de här, liksom domarna drevs då där till att döma dem till döden. Det är ju fruktansvärt hårt straff, men i och med att det liksom handlade om då att han faktiskt var anklagad för religiös hädelse, så hamnade han ju där. Och det var ju på så vis som han också blev, vad ska man säga, den liksom paradigmatiska hjälten för alla ensamma sanningssägare. De som vågar stå upp, som är till och med beredda att i ett avgörande ögonblick riskera sitt liv. Och på så vis har han ju varit verkligen en förebild genom århundradena, också för politiska, oppositionella och liksom folk som har verkat under liksom svåra förhållanden.
Och det finns ju något, där tycker jag verkligen att det finns något tröstande och sympatiskt med att vara förankrad i sina åsikter eller sina tankar, och att man har tänkt igenom vad man tycker och inte blir rädd för, det är just det här med att vara då illa omtyckt, att man inte är rädd för den stora massans åsikter, utan man vet själv att man har rätt för att man har tänkt tankarna klart. Och han var ju, gick ju så långt att han till och med var beredd att dö för det. Han tänkte inte ta tillbaks det han hade sagt, eller han menade på att han hade rätt. Varför var han beredd att gå, eller varför dog han av det här, av sina egna åsikter?
Ja, men så här, situationen är ännu lite mer speciell, därför att han fick då det val som man kunde få, landsförvisning eller dödsstraff. Och det finns ju då i liksom försvarstalet då, den här skriften som handlar om hans sista samtal med vännerna där, då är det många som försöker övertyga honom och säga, men herregud, så att du försvinner härifrån, liksom. Det är väl viktigare att du lever än att du dör för det här. Och då har man ju diskuterat mycket, varför väljer han döden? Ett skäl kan ju vara, som han själv antyder, att det här är min plats, som han säger. Liksom. Det är här jag har verksam. Vem är jag om jag liksom är utanför den här gemenskapen? Varför ska jag irra runt liksom i ingenstans bara för att överleva? Det var det här jag gjorde. Och när det här händer så är han liksom, han är inte helt ung heller, utan jag tror att också att han, man kan se det som att han har levt sitt liv och att han någonstans väljer att dö för sitt eget exempels skull. Så att, och sen så finns det ju också en antydan om, och det är ju väldigt omdiskuterat, är det så att han tänker sig ett liv efter detta, och i så fall hur det ser det ut? Är det ett konkret liv efter detta, eller är det kanske snarare liksom hans rykte och hans idéer och hans filosofi efterlevnad som han säkrar genom att faktiskt våga gå i döden för den? Och det kan man ju säga att han lyckas med. För den här då, vad ska man kalla det för, martyrdöden som det på sätt och vis blir, för han hade kunnat undgå den. Den gör ju ett enormt intryck, förstår man ju, på de här unga personerna som fanns runt omkring honom. Och Platons filosofiska verk har vi ju förmodligen enbart av det skälet. Platon hade massa karriärmöjligheter i livet. Han hade inte ens behövt bli författare eller filosof, men på något sätt gjorde det här så djupt intryck på honom att han bestämde sig att ägna sitt liv åt det som han uppfattade att Sokrates hade då företrätt, och så skrev han det här väldiga verket som också gjorde att Sokrates blev ihågkommen.
Vi går vidare till en annan person som då är lite senare. Det är Seneca vi ska prata om nu, som är, det är väl runt Kristi födelse, ja, och lite därefter, ett par decennier efter. Och där menar ju Allan Botton att Seneca, som är en stoiker, han, vilket vi kommer prata om, han ska man använda när man stöter på motgångar i livet. Därför att han filosofi eller stoicismen överhuvudtaget bygger väl lite grann på det här att överbrygga gapet mellan ens önskningar och den faktiska verkligheten som önskningarna sen krockar med när man inte får det man vill ha. Så hur ska vi förstå stoicismen och Senecas filosofi?
Den har ju historiskt kan man ju säga att den har en koppling till Sokrates. De här äldsta stoikerna som de kallas, den man brukar prata om som grundare av den skolan som heter Zenon. Han var ju i princip jämngammal med Platon och kanske Aristoteles. Så att han var ju också någon som så att säga verkade i Sokrates anda eller omedelbara efterföljd. Och han skapade en skola då som, där de gick runt i någon pelargång där som är, ordet stoa kommer egentligen från det. Så att de kallades de här som gick runt och pratade och undervisade i pelargångar. Och de blev en jätteviktig skolbildning under den här liksom då århundradena före Kristus i Grekland. Och de sysslade med både vetenskap och moralfilosofi och liksom livspraktik på olika sätt. Men det som är lite underligt är att vi har ju massor med texter kvar av Platon och Aristoteles, men nästan ingenting av de här tidiga stoikerna. De är bara namn och fragment, och så kan det ju bli i historien. Men däremot då så hade de bland romarna då, som ju kulturellt lärde sig så mycket av grekerna och liksom översatte och läste och studerade och liksom tog intryck av grekerna både filosofiskt och konstnärligt och litterärt, så blev just den här stoicismen jätteviktig. Och Seneca, som är en författare som vi har ganska mycket texter av, han är ju då någon som har liksom gått i lära kan man säga hos de äldre stoikerna och även då kan man säga Sokrates och Platon. Och för honom så var stoicismen då framför allt kan man säga som du tar upp då en livslära för att hantera motgångar, men överhuvudtaget att lära sig att leva på ett sånt sätt att man inte låter sig, eller att man bibehåller balansen även liksom under liksom stormiga omständigheter och liksom inför sjukdom och nöd och förlust och alltihopa. Så att det handlade mycket om en lära i självbehärskning.
Och visst, jag har tolkat honom som en person som uppmuntrar till negativt tänkande. Till skillnad från det här som vi ser idag, där det är väldigt populärt med positivt tänkande. Jag tänker på den här lite New Age The Secret, att man ska blunda och föreställa sig hur man får sina första miljarder och sen så kommer man dit en dag. Och jag tänker att Seneca låter som motsatsen till det. Han säger att förvänta dig allt och förbered dig på allt och förvänta dig allt. Att allt det värsta kan alltid hända. Och att man, jag får mig att Botton skriver någonstans här att han till och med vaknar på morgonen och föreställer sig alla olyckor som eventuellt skulle kunna ske, för att om de sker så var inte det så farligt.
Nej.
Vill du kommentera det?
Ja, det låter ju som en lite deppig livshållning, men det ligger ju något väsentligt i det, för att om man tänker att det värsta som inte bara kan hända utan som faktiskt kommer att hända och som kommer att drabba oss alla är att vi ska dö. Ja, och det vill man ju inte tänka på, särskilt när man är ung. Men det kommer ju bli så. Ja, och då för varje människa som föds och blir medveten så måste man ju på något sätt ha en inställning till det. Man kan få panik första gången man som barn inser att det kommer ta slut. Ja, eller man kan liksom på olika sätt liksom känna sitt liv tilltrasslat av den meningslöshet som det kan utlösa. Men på något sätt måste man hantera detta faktum. För det finns ingenting som tyder på att det går att undvika, tvärtom. Så att i den meningen är det värsta redan där. Ja, och det är ju det som är på något sätt, det är ju till och med Sokrates säger någonstans, och det blev liksom en av de här mottorna från den tidiga antika filosofin, att filosofin är konsten att dö. Och det kan ju låta väldigt drastiskt första gången man hör det, för det är ju också ju en konst att leva, men det går inte att leva med mindre än att man också lär sig att dö, för att det är det vi är på väg mot. Ja, så att vi har en utmätt tid och nu ska vi förvalta den. Och hur förvaltar man sin tid fram till döden väl?
Men kan du ge något exempel på tekniker eller saker han säger, Seneca, som man ska göra för att uthärda de här motgångarna?
Ja, alltså det som är generellt för stoikerna är just som du säger, att man visualiserar möjligheter. Att man mäter upp liksom livets domän och så tänker man så här, vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka? Innehållet i mina tankar till exempel, det kan ju påverka. Det kan jag styra med min vilja, jag kan odla, jag kan läsa saker, jag kan ta intryck, jag kan utveckla idéer. Vad som ytterst händer med min kropp kan jag inte kontrollera. Alltså jag kan ju se till att försöka vara hälsosam och inte liksom dra på mig liksom sjukdomar och ohälsa, men ytterst sett kan jag inte kontrollera min kropp. Jag kan inte heller kontrollera vad som sker med alla människor runt omkring mig som jag bryr mig om. Och det faktum att de plötsligt kan de försvinna. Så att på något sätt sortera in livet i det som går att kontrollera och det som inte går att kontrollera, det är en sån tankeövning som finns hos honom och många av de andra stoikerna. Och poängen med det är lite grann att försöka att redan föregripa den besvikelse och den smärta som kommer ur när det som vi inte kan kontrollera sker. Ja. Och så länge allt det sköra som man har runt omkring sig som kan försvinna, så länge man vet att det kan försvinna, så ska man kunna glädja sig åt det. Men man ska också vara beredd på att det går förlorat. Ja, men å andra sidan då, det som vi kan påverka, det ska vi ju försöka påverka. Så vi ska ju utveckla vår frihet, det är ju inte en fatalism på så vis. Men det handlar om att sortera upp det i två bitar.
Jag berättade om det här för min sambo som är här ikväll, och hon är psykolog. Och hon sa att om man lägger sitt fokus väldigt mycket på negativa saker och saker, katastrofer som eventuellt kan hända, om man ska tolka Seneca så många deprimerade människor har ju, det är precis det som har hänt med deprimerade människor, det är att de har slutat att kunna tänka på någonting annat än just det här. Och då sitter jag och tänker, kan det vara så att om man tillämpar Seneca lite för radikalt eller för troget, så apropå det här med evidensen då, kan det vara så att det kan vara ändå skadligt att föreställa sig för mycket av olyckor som eventuellt kan ske?
Absolut, det kan det säkert vara, men det var ju så inte hans poäng med det. Men självklart är det så att jag känner också många människor i min närhet som är nästan besatta av att visualisera negativa möjligheter. Ja, och när man hamnar i en diskussion eller kanske till och med en konflikt med en sån person, så vill de gärna framställa sig själv som rationella och säga så här, men du tänker inte på allt det hemska som kan hända, liksom att du inte föregriper det. Ja, så att det är den riskfixerade människan försvarar sig gärna bakom den här idén om rationalitet. Så att det där är ju också en fråga om kalibrering. Men här handlar det liksom om att inte tänka på det negativa för att hålla fast det negativa, utan att kunna så att säga parera proaktivt dess effekt på ens eget psyke när det sker. Alltså så det är ju en väldig skillnad. Alltså jag sitter inte fast i den där negativa tanken. Men genom att ha visualiserat den så kan jag också bygga upp nästan som en slags mental skyddskudde. Istället för att störta in i den. Som man gör och säger, om man tänker att man bara lever i nuet eller någonting sånt. Och så plötsligt bara smäller liksom dörrarna igen. Och slår sönder ens liv. Då kan man ju se i efterhand. Ja, men då hade ju visualiseringen av den här möjligheten kunnat hålla det hela under kontroll. Och stoikernas filosofi handlar ju mycket om att kontrollera fatalitet, alltså kontrollera olycka på så vis i förväg.
En av de mest berömda stoikerna, Marcus Aurelius, du och jag har pratat om honom innan också, han har ju skrivit en bok som heter Självbetraktelser, som jag alltså verkligen vill rekommendera alla att köpa den, för att den har kommit ut nu i en ny översättning, och det är en helt enastående bok som han var romersk kejsare kring 100 efter Kristus, som är 200-talet efter Kristus, som har skrivit en bok. Det är liksom aforismer, små korta stycken kan man säga, om hur man ska stå ut med livet eller hur man ska vara rustad för vardagen. Och det är ju precis det här som vi pratar om med Seneca. Nu visar det sig att han inte har läst Seneca, men det är ändå otroligt vackra skildringar av just det här att vara förberedd på att bara vakna upp. Och han skriver någonstans att du kommer att träffa massa assholes idag. Och de är liksom de är till för dig. Det är det här som har liksom dykt upp i självhjälpsböcker. De är där för att hjälpa dig att komma på rätt väg. Nej, men det är förenklat. Men så att den där stoiska läran är, tycker jag, verkligen går att tillämpa idag. Man kan verkligen ta de där böckerna och använda på sin arbetssituation eller sin kärleksrelation och få det att funka.
Ja, nej, jag håller med dig när det gäller Marcus, att jag kan bara upprepa din rekommendation. Jag har undervisat på den där boken för många år sedan, blev helt tagen när man verkligen går ner i den. För man väntar sig kanske inte att en romersk kejsare som sitter ute i fält och för anteckningar, att han ska kunna ha så mycket att säga. Men det är ju som du säger, det finns en väldigt, väldigt hög himmel i den där boken. Det är som att han lyfter sig från det här på något sätt, allt surret som han är omgiven av. Det är märkligt att tänka sig att en sån författare kan uppstå ur en sån belägrad människa, man förstår, som sitter i mitten av ett rike och styr det, omgiven av liksom konflikter och ränker och svåra beslut. Det är en väldigt vacker bok, tycker jag också.
Mm. Och jag tyckte du sa det fint också när vi pratade i telefon, att det som han gör och stoikerna gör, och Seneca, eftersom det är honom vi pratar om, det är att idag så handlar det mycket av självhjälpslitteraturen. Den är så otroligt inåtblickande. Den handlar bara om vad ska jag göra för att må bättre? Men att stoikerna pratar ju också om världsalltet, om helheten, om människorna omkring en. Men också jorden som sådan, naturen, är också jätteviktig. Att vi alla ingår i en helhet. Så att det finns liksom en religiös aspekt som den moderna självhjälpslitteraturen totalt på något sätt, eller det här är ju väldigt hårdragning, men har tagit bort.
Mm. Nej, du formulerar så väl så jag vet inte riktigt vad jag ska lägga till egentligen.
Det var dina tankar som jag formulerade om.
Ja, nej, men det är ju helt sant. Och det är ju det där på något sätt, man ska liksom bara bygga på det lite grann, att ofta så har vi en lite för begränsad syn också på den antika filosofin, även liksom så den undervisas. För vi ser det som att det är en strikt åtskillnad mellan religion och filosofi. Och med filosoferna kommer logos och då försvinner mytos och liksom religion och vidskepelse, och filosoferna står för förnuftet. Men det är ju så uppenbart när man läser den äldre filosofin att de ser sig som att de träder in på samma arena där de religiösa systemen redan finns. Alltså de svarar på samma frågor, men tycker de då på ett vidare sätt. Och därför blir ju relationen till liksom kosmos, till helheten och också till tanken på kanske en omspännande ande eller andlighet som vi också är en del av, ingenting konstigt för dem. Utan det löper liksom i ett. Och jag skulle även säga liksom ett sätt att förhålla sig till vetenskap, för att vi lever ju med vetenskaplig kultur och man ska kunna vetenskap och man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Men även för dem när de bedriver vetenskap så handlar ju det om en... Vetenskapen är ju också en relation till helheten. Det är inte bara liksom ett tekniskt kunnande med hjälp av vilket vi kontrollerar elementen. Utan vetenskap är en slags orienteringskarta. Så när stoikerna säger att det gäller att leva väl ifrån lite naturen till fysis, då är för dem fysik och etik, det är på något sätt två sidor av samma sak. Och så tänker ju inte riktigt vi, eller men det låter ju flummigt när vi säger det, men för dem var det självklart att de hängde ihop. Så att på så vis tycker jag att det är viktigt det där som du lyfter fram, att när man idag ska hjälpa människor med meditationsteknik och självkontroll och liksom sånt där, så är det som att man redan från början pekar ut dem som att här är du och du har ett problem och det är något trassligt i ditt huvud och nu ska vi sätta in åtgärder. Man kanske vet att man hämtar vissa intryck från buddhism eller filosofi eller något sånt där, men man missar ofta exakt det där, att det handlar om att komma ut ur sig själv. För ofta är det ju det man vill. Man sitter ju instängd i sig själv. Det är därför man är liksom nojig och olycklig. Så att man liksom vill ju bredda horisonten. Och där är ju filosofin, kanske i kombination med vissa av sådana här praktiska tekniker som meditation och askes och liksom andra sådana saker, någonting, det leder längre.
Vi ska gå vidare till din favoritfilosof, eller hur? Det måste man väl ändå säga att han är. Friedrich Nietzsche, som är filosof och levde i mitten slutet på 1800-talet. Och där menar ju Alain Botton att han är mästaren att vända sig till när det kommer till livets svårigheter. Nu är ju motgångar och svårigheter, men jag vet inte riktigt vad som skiljer dem. Men när livet är svårt, då är Nietzsche personen man ska vända sig till. Och Nietzsche, utifrån Botons tolkning då, är en person som med öppna armar tycker att man ska ta emot svårigheter. Han är en, som jag tolkar, nästan en dyrkare av svårigheter. Jag vill bara läsa en väldigt träffande, tycker jag, illustration av det här. Så här skriver Nietzsche: de människor som jag bryr mig om önskar jag lidande, förtvivlan, sjukdom, dålig behandling, förödmjukelse. Jag vill inte att de ska vara obekanta med djupt självförakt, självmisstrons tortyr, de kuvades förtvivlan. Det är, där har ni en muntergök. Nej, men det här är ju väldigt spännande. Kan du ta oss in i hans värld här? Vad är hans förhållande till lidande?
Får jag gå en liten omväg? Jag vill hitta tillbaka till frågan. Men jag tycker att Nietzsche är speciellt intressant i relation till de här tidiga antika skolorna som vi har börjat med. Och Botton ser det. Det blev på något sätt så att de här antika lite självhjälpsfilosofierna hamnade lite i vanrykte, kan man säga. Efter att stoicismen hade varit en viktig skolning för människor under många, många århundraden. Man kan se fortfarande stoicismen liksom långt in på 1700-talet är liksom en filosofi som många omfattar. Läs till exempel drottning Kristinas maximer. Det är liksom klockren stoicism. Ganska vackra en del av hennes tankar. Men med de här stora systembyggarna där kring 1800 med Hegel och sådär, så blir det som att de här stoiker och epikurier, de ses som någon slags lite B-filosofer som bara sysslade med självhjälp och liksom föreställningar om jaget. De byggde inte de stora systemen och såg inte hur saker hängde samman. Så att de hamnade lite i vanrykten. Och här är Nietzsche en viktig person för att han återupptäcker, kan man säga, den här antika livsfilosofin och gör den till sin och hämtar in mycket av det som vi har pratat om. Och inte minst vad det gäller synen på lust och lidande och självbehärskning och så vidare. Men det här lite speciella som du lyfter upp nu med det där citatet, alltså hur ska, menar han verkligen liksom att det är bra att lida? Kanske lite grann ska man se det i relation till hans egen speciella livsomständighet. För att hans liv rymde ju så många liksom tvära kast. Dels då så drabbades hans familj av en stor tragedi när han var ganska liten. Han förlorade sin far i en sjukdom och strax därefter sin yngre bror. Så att hela familjens tillvaro och familjeförsörjare och allting slog sönder. Så att det var som att familjens liv började med en katastrof. Och sen så gick det väldigt bra för honom ett tag. Han kom in i någon fin spännande skola och sådär och studerade grekisk och latin och allt möjligt. Men sen så, han hade också någon sjuklighet i sig. Det är lite oklart vad som egentligen var grundskälet till det. Men han led av sådana fruktansvärda migräner bland annat, som ibland slog över i synrubbningar. Så att han blev ju då utnämnd till, jag tror han blev den yngsta professorn i filologi, alltså klassisk grekiska någonsin. Och bara när han var 27 år gammal så fick han en professur. Men sen kunde han bara jobba i 7-8 år och hålla föreläsningar. Sen var han tvungen att gå i förtidspension för att han var så sjuklig. Och det där kanske inte är något som alla förknippar med Nietzsche, för man tänker honom som den här stora starka övermänniskan. Men han var verkligen en person som, en djupt lidande person ur ett rent fysiskt perspektiv. Och läser man hans brev och läser man vissa texter så ser man att han brottas med de här sjukdomarna hela tiden. Och han är tvungen av rent fysiologiska skäl att hitta en filosofisk hållning till detta med lidande och sjukdom, för att han är så drabbad av det själv. Så jag tror att det är det som delvis ligger bakom det här.
Han vill att andra ska känna det han själv.
Nej, men, han säger då någonstans sent i livet när han skriver sin självbiografi som heter Ecce Homo, då ser människan, så säger han så att hemligheten bakom mitt liv, säger han, är just att jag har rört mig från den högsta punkten till den lägsta punkten på livsstegen. Jag har varit så nära att dö, ja, så att jag har sett livet från den absoluta svaghetens perspektiv. Och det är bara den som har rört sig på hela den skalan som har utvecklat den förmågan till att växla perspektiv som är grunden till min filosofi. Och jag tror att det är det som ligger bakom det där, att det är människor måste ha starka upplevelser, också negativa upplevelser, för att kunna omfatta tillvarons komplexitet.
Det finns en passage här som jag vill haka på det du säger, där han pratar om att, jag tror man kan översätta det idag till, om någon vill skriva en bok så pratar man om att jag har inte den här talangen som det krävs för att bli en stor författare. Och då skriver Botton att Nietzsche säger då att det där är ett exempel på att man inte förstår hur mycket arbete och hur mycket lidande som ligger i att bli en stor författare. De som har blivit det har gått igenom den här otroligt tuffa skrivprocessen, den här krampen, den här mödan att få ut den här texten. Och att det är själva grunden för att kunna bli en stor författare att faktiskt lida i sitt skrivande. Är det, rimmar det med det vi pratar om?
Alltså både ja och nej. Jag tror en del författare skulle väl säga att det där är liksom romantik, att liksom skrivande och tänkande handlar snarare om att liksom ha sitt fläsk och liksom orka, inte, snarare än att lida väldigt mycket. Så är uthållighet, man ska inte ge upp.
Men det är väl en form av...
Ja, kanske då, jag håller ut. Men jag tänker liksom, det, om man läser Nietzsches brev, som vi också har gett ut den här utgåvan, som de... framförallt kring skrivandet av Zarathustra. Det är hans mest kända bok som de flesta känner till. Så talade Zarathustra, som skrivs i fyra portioner mellan 1882 och 85. Och upprinnelsen till den boken är en total personlig kris. Och det handlar om kraschade relationer, det var en kvinna han var förälskad i och liksom han blev bedragen liksom av sin bästa vän och det blev liksom massa trassel i familjen och han blev sjuk och alltihopa. Så att de breven som han skriver där på hösten är så förtvivlade och han skriver till en av sina bästa vänner: det enda räddning jag kan se nu är pistolmynning, säger han. Så att han i princip liksom fantiserar om självmord. Och sen så sker det någonting där med honom, att han på något sätt, så han har fin formulerat att säga så här: om jag kan förvandla denna skit, säger han, till guld, då har jag kommit på alkemisternas hemlighet. Ja, ja. Och sen är det som 2 månader senare så har han på något sätt lyft och så skriver han den här helt extatiska boken, och han beskriver själv som att: jag vet inte ens vad som hände med mig när jag skrev den här boken, den bara kom, den strömmade ur den här övervinnandet av den här totala förödmjukelsen som det tidigare halvåret hade inneburit. Så jag tror att det är också det som kanske ligger bakom det här, att vissa saker måste födas ur smärta.
Mm. Ja, och det är väl det som ändå är det fina, att det går inte att gå en omväg här. Att man, där är ju ändå svårighetsaspekten med, eller hur? Att, alltså, istället för att tycka att... Jag försöker tänka det i mig själv. Jag ska inte säga nietzscheanska sammanbrott, så allvarligt har det inte varit. Men man har haft absolut väldigt tuffa perioder i ens liv. Nu när jag tittar tillbaka så är det ju verkligen den här klassiska delen. Att man, det har varit otroligt centrala skiften som har skett efter det. Alltså att de här, att lida har gjort att jag har tagit väldigt viktiga beslut som har tagit mig framåt hela tiden. Och det är väl det jag tycker han sätter fingret på här och det som du beskriver.
Nej, och det tror jag många delar den upplevelsen. Visst, naturligtvis hemska upplevelser som kanske inte tar vägen någonstans, framförallt vad det gäller liksom förlusten kanske av nära anhöriga och så där, som är kanske det svåraste att bära. Men även där, när liksom sådana sår läker, så är det klart att när liksom själen har rivits ut, så till slut växer någonting annat i det ställe. Och de upplevelserna är inte saker man kan kontrollera, utan det är mer saker som händer med en. Och att ta emot att någonting nytt sker som man kanske inte hade tänkt sig, inte väntat sig, knappt ens, eller framförallt inte hoppats att det händer, det är ju väldigt genomgripande när det sker.
Ja. Jag tror de allra flesta här inne, när man tänker på Nietzsche eller hör Nietzsche, så känner ju folk till det här övermänniska begreppet om övermänniskan. Som många, det har ju såna här klassiska felkopplingar till nazismen och att Hitler skulle ha läst in någon slags förintelse i det, vilket såklart inte alls har varit Nietzsches avsikt. Men finns det någonting i det här med övermänniskan som går att koppla till det vi pratar om här? Om lidande och att få tröst, helt enkelt.
Absolut. Det begreppet, som är ju kanske det som han är mest känd för, förekommer egentligen bara i den här boken Zarathustra. Vare sig före eller efter sysslar han med det, men det, liksom, det kommer att bli emblematiskt för honom. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet, för det har lite att göra med det som vi har talat om, att hela den här boken är på något sätt också en... Den är född ur en process av personligt övervinnande. Att övervinna just smärta, förödmjukelse, en känsla av att ha liksom befunnit sig på botten. Så att det är som att den affekt eller den rörelse som kommer ur den boken handlar om att resa sig, ta ett steg vidare. Och då formulerar den här idén att människan är inte färdig. Utan människan är ett djur, en varelse som fortfarande är på väg. Lite grann kan man se det i evolutionära termer, även om Nietzsche inte var någon stor beundrare av Darwin, men att på något sätt se människan som en historisk gestalt också. Hon har kommit någonstans ifrån, hon är på väg någonstans ifrån, där vi just nu står är inte där vi kommer vara så småningom. Så att det handlar om att peka mot en form av mänsklighet som kanske ännu inte är realiserad. Och så att det handlar inte om att inom det nuvarande skicket säga att ja, vissa människor är övermänniskor och de ska liksom trampa på de som är under, utan det handlar ju snarare om en fantasi om att det ligger latent inom människan möjligheten att övervinna sig. Men om man då försöker titta lite närmare på ja, men vad lägger han i det här begreppet övermänniska? Vem är den här figuren? Är det någon starkare person? Är det liksom, ser den ut på ett annat sätt? Alltså, och då tycker jag det är intressant, återigen apropå vårt samtal, att säga att det som framförallt kanske kännetecknar övermänniskan, det är, säger han, att hon har övervunnit det resentiment eller den illvilja mot livet som kommer ur att inte kunna acceptera döden, att det tar slut. För att det som lätt händer när människan stirrar in i sin tillvaro är ju just att man ser detta mörker. Man ser, vad är meningen med tiden? Vi försvinner allihopa. Folk kommer upp och de försvinner. Det är som att det bara, det är en slags evigt rullande hjul av meningslöst verklighet. Ja. Och utifrån en sån bild av livet så är det ju lätt att antingen bli förtvivlad och tycka att det är helt meningslöst. Alternativt att man tänker sig, det måste finnas en helt annan verklighet någon annanstans. Det kan inte vara så totalt meningslöst som det här. Liksom, ja. Och då fantiserar man ihop andra världar. Ja, en gudomlig värld, ett paradis, någonting som ska, något helt annat. Så att människans behov av att fantisera ihop, vad ska man säga, en slags tröstande metafysik kommer också ur den här oförmågan att kunna stirra in i meningslösheten, ta emot den och ändå se en mening. Och det är det sammanhanget som man pratar om övermänniskan som den som har övervunnit det latenta hat mot livet som kommer ur en människa som inte klarar av att se det. Då blir det ju mer en då är det ett filosofiskt övervinnande som på något sätt ska bereda väg för någonting annat.
Jätteintressant. Har han några konkreta förslag på hur vi närmar oss övermänniskoidealet?
Absolut, hela Zarathustra, det är som en undervisande bok. Om ni läser den, den finns ju här, jag vet inte om de har den här i vår utgåva där, men jag har ett långt efterord till den också där jag försöker lite grann förklara längre hur man ska förstå den. Men den är ju nästan som en dramatiserad lärobok. För att han samlar ju sina lärjungar, Zarathustra. Det är en slags parodi på också på Jesus och lärjungarna. Ja, och liksom ger dem olika direktiv. Och så här ska ni leva. Liksom. Ni måste lära er att älska jorden. Ni ska inte älska liksom, någon annan plats bortom den och så vidare. Så att det finns många undervisande passager som tar upp det här.
Kan du ge något exempel som man kan ta med sig här idag? Som för att gå ett steg närmare till att bli en övermänniska? Ja. Rätt formulerat fråga, eller hur?
Ja. Nej, men alltså, jag tror inte jag kan formulera det bättre än vad jag just sa i relation till den här liksom stora utmaningen att försöka se en mening i det, liksom det cykliska levandet och döendet, ja, som någonting som vi inte slipper ur, men som vi har att ta vara på, ja, och försöka ta emot som en gåva och inte som bara ett slut.
Men ett oerhört stort tack, Hans, att du kom till min podd. Det har verkligen varit kul att prata med dig.
Tack.
Du har lyssnat på Hans Ruin i avsnitt 50 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig i sociala medier, på Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.